Jag såg gropen och kom ihåg. Innan vid älven hade vi blandat ihop rörelsen med fel minne. Det var inte vi som kom hit. Det var hon som möblerade om i landskapet. Hennes verktyg var mycket skarpa. Och den handväska hon bar dem i var, på gott och oändligt ont, grunden till all civilisation.
Hej och välkomna till Konsthantverkspodden. Jag heter Evelina Dovsten och bredvid mig har jag Ida Netterberg och Lisa Maria Pettersson. Idag ska vi prata om en konsttillställning som kommer att äga rum senare i höst och vinter, nämligen Luleåbiennalen. Hur går det till bakom kulisserna? Vad kommer vi att få se? Hur kommer det sig att vi just i år ser en vinkling mot konsthantverk i programmet av årets upplaga? För just det har den. Fokus på konsthantverk och hantverk alltså. För det är just Kristina Zetterlund och Onkar Kullar som är konstnärliga ledare i år. Vilka är det då, kanske någon undrar? Jo, Kristina Zetterlund är hantverks- och designhistoriker vars praktik delas upp mellan forskning, pedagogik och kuratoruppdrag. Hon är lektor på Linnéuniversitetet, ska jag säga också. Och väldigt kortfattat skulle man kunna säga att Kristina tittar på hantverk och design och genom detta undersöker samhällsstrukturer. Onkar Kullar är professor på HDK Valand. Även han forskar, kurerar och undervisar. Hans forskning fokuserar på designens roll i samhället. Och kan ni tänka er, Kristina Zetterlund har kommit hit för att snacka lite om Luleåbiennalen med oss idag. Välkommen Kristina.
Tack så jättemycket. Det är väldigt roligt att få vara här.
Ja, och kul med konsthantverk och hantverksfokus på biennalen i år. Hur gick det till när du fick frågan om att vara konstnärlig ledare?
Ja, vi fick frågan, det var tre personer som fick frågan om att komma med förslag. Att vad man skulle vilja göra med Luleåbiennalen. Och jag var en, Onkar var en av de här tre. Och så var det en tredje som jag inte vet vem det är. Och oberoende av varandra så kontaktade vi varandra, jag och Onkar. Och sa, ska vi inte göra det här tillsammans? Så att vi gjorde ett gemensamt förslag. Mm. Så vi gjorde ett förslag hur vi tänkte oss att vi skulle göra biennalen. Det vi gjorde som förslag är också det som vi har fortsatt med. Därför att när man, alltså, vi är ju inte från Norrbotten, vi kommer ju inte därifrån. Och man sitter och tänker från ett långt avstånd. Och att då säga, ja, liksom, biennaler har ju ofta en tematik, det här är vad den här biennalen handlar om. Så istället för att säga att vi skulle göra en tematik så sa vi att vi vill lyssna och lära med Norrbotten. Så att liksom träffa personer, organisationer, platser, vara och se vad som liksom framträder i det lyssnandet. Mm. Och för det så formulerade vi fyra principer som sen då har varit viktiga för oss när vi gjort urvalet då. Så vi håller kvar vid det. Det kommer inte finnas en tematik, utan den kommer heta Hantverk och konst. Luleåbiennalen 2022, Hantverk och konst.
Man blir lite nyfiken på de där principerna.
Ja.
Vad är ett exempel på en sån, kanske?
Ja, men, jag kan säga alla fyra. Ja. den första principen handlar om bortom gränstänkande. Och det gränstänkandet handlar ju både om praktik. Alltså om vi tittar på att biennalen heter Hantverk och konst. Bara där så finns det ju, alltså om man är på Konstverk i Stockholm så ser man ju en väldigt tydlig uppdelning. Att konsten sitter på sin plats och liksom konsthantverket på en annan plats. Och liksom, det är också ofta olika arenor och liksom olika historier och, som i och för sig korsar varandra. Men och tittar man på hantverksområdet så har vi ju hantverk, vi har konsthantverk, vi har slöjd. Så att det finns så många liksom sätt som det delas upp på. Så det är ju en form. Alltså hur kan vi lyssna och lära bortom de så här disciplinära gränserna? Men också när man är i Norrbotten, vilket är väldigt tydligt, så är det ju också att det är en plats där liksom gränser, alltså nationsgränser, har haft både mindre betydelse men också en väldigt stark betydelse. Också. Liksom att det är ju ett område som är ju väldigt, jag menar så här, folk jobbar så och verkar så liksom, över gränser. Mm. Samtidigt som ju liksom, nationsgränserna har ju haft en väldigt våldsam liksom, betydelse liksom, i regionens historia.
Mm.
På många olika sätt. Så också så här att, vilket också gör att vi har samarbeten som också går liksom, in i Norge, vi har samarbeten som går in i Finland. Så att vi liksom också nöjs så som vi har gjort. Att vi liksom kurerade bortom,
mm.
liksom bortom gränserna. Så att vi skapar, liksom, biennalen skapar en karta i, som liksom, mm. en egen, alldeles egen karta som går bortom.
Egna gränser.
Ja, men
på
precis.
Något sätt.
Ja, ja.
Men vilket arbete. Har ni alltså åkt runt mycket och
ja,
sådär?
Ja, ja så har vi gjort. Ja. Har vi gjort. Jag har ju haft ett forskningsprojekt sedan tidigare, innan jag fick biennaluppdraget, där jag har samarbetat med Aite i Jokkmokk och AIDA-projektet, Arctic Indigenous Design Archives.
Mm.
Så att jag, från det hade jag ju varit en del i Norrbotten sedan tidigare, men nu har jag ju rest runt liksom, på alla delar.
Mm.
Alltså det är ju helt fantastiskt. Det har verkligen varit en sån... Alltså det har verkligen varit så fantastiskt att få lov att göra det och få lov att resa runt och träffa så mycket fantastisk praktik och så mycket spännande människor och så mycket komplex historia. Det är verkligen fantastiskt.
Hade du varit på Luleåbiennalen tidigare?
Ja, mm. ja, har jag varit. Inte förra biennalen, för då var det ju corona, men biennalen innan dess hade jag varit. För biennalen är ju en av Skandinaviens äldsta biennaler, som startade början på 90-talet. Men sen så hade den ett uppehåll, och så fick den en nystart, jag tror att det var 2018. Mm. Så på den var jag, men inte den förra, för då var det ju som sagt corona.
Men när ni... ska säga så här, varför tror du att man väljer att inrikta sig eller att inkludera hantverk i biennalen i år? Jag tänker också att det måste ha legat i att de just frågar er ja. Att komma med förslag ja. Också. Då.
Och för mig är det en svår fråga att svara på eftersom det är inte jag som har gjort beslutet. Men jag tycker att det är ett väldigt modigt beslut. Jag tycker att Konstfrämjandet i Norrbotten som är de som är ansvariga för biennalen. Jag tycker det är väldigt modigt beslut att göra det. Jag kan också tänka mig att det är ett sätt att nå ut bredare och ja, men, om man tittar på den samiska dojin till exempel som man kan ha med i. Jag vill också att pröva. Alltså, jag kan också tänka mig att det är att pröva. Alltså pröva andra format och se hur man kan. Men som sagt, jag tycker att den frågan är svår att svara på för mig.
För det är också det här att Luleåbiennalen då har väl tidigare varit mer inriktad mot frikonst. Mm. Och varför tror du det finns en... Liksom, det verkar ju finnas en ängslighet också i konstvärlden mot att inkludera hantverk. Eller upplever du det som att det finns det? Det är en svår fråga kanske.
Ja, men jag kan tänka mig... Alltså, där finns ju liksom många svar på den frågan som jag tänker både har... Alltså det kanske finns en ängslighet som kanske har sina historiska orsaker. Men man kan också vända på det och säga att om man är i samtidskonsten idag så det finns ju ett jätteintresse för liksom hantverkets liksom kunskap. Och så är det många som kommer från en konsthantverksbakgrund som ju idag är ju stora inom samtidskonstvärlden. Men jag skulle också vilja säga där att för jag tänker jag skulle vilja vända på den frågan. För att det är också någonting som jag ser med att göra biennalen. Så är det också att... därför att hantverket har en så... Kan nå längre. Där liksom konsten i någon mening är ju alltid beroende av sin institutionalisering. Mm. Är ju alltid beroende av liksom, sitt sammanhang.
Mm.
Medan hantverket så finns ju det... Det finns ju konsthantverket, det finns slöjden, det finns hantverket, det finns... Alltså i görandet så kommer du så mycket längre in.
Mm. Det är en lägre tröskel på något sätt att närma sig konsten på det sättet.
Du finns överallt i allas liv.
Ja, men det gör jag verkligen det. Det gör jag verkligen. Och det är ju det som gör det så fantastiskt, det är ju det som gör det så spännande. Mm. Och också det att möta människor genom hantverk. Alltså, jag tror också att det är en lägre tröskel för att, alltså, jag tror att folk har lättare att prata. Om vi säger att vi ses genom hantverket. Så här. Därför att, ja, men, de flesta gör ju hantverk, liksom, eller i någon mening. Så här, att det är liksom så, hantverket har en sån fördel och en sån liksom, fantastisk kvalitet. Så att jag vill gärna vända på den här frågan, för jag tycker att det finns sådana möjligheter, och också att när man ställer liksom olika praktiker bredvid varandra, att liksom, alltså så här kuratoriellt skapa liksom dialoger, skav, som ju liksom gör, jag tycker att det finns sådana enorma starka möjligheter, och jag tycker också att det beror på vad man ställer sig, liksom vad svaret på den frågan blir, vem man är och var man liksom ställer sig i samhället. Så här.
Ja, det låter ju som när du beskriver att hantverket har en förmåga att tillgängliggöra för många fler, alltså att det blir lättare för en större grupp att närma sig den här biennalen kanske än tidigare år. Alltså, det låter lite som att hantverket kan vara en väg in.
Ja, men jag tror också, det tror jag också, och jag tror också att man kanske kan nå andra som inte har varit där förut.
Man kanske är rädd, alltså som, det finns ju många som också har ett litet motstånd mot gallerirummet. Att det finns en snobbism där, ja, man liksom är försiktig med.
Ja.
Liksom.
Ja.
Om man tänker på Luleåbiennalen i sin helhet, är uppgiften att lyfta det som finns just runt platsen i allmänhet? Eller är det just i år som det kanske blir det fokuset?
Jag tror att de tidigare biennalerna har ju också jobbat med det förut. De har ju jobbat med både liksom mikro- och makroperspektiv. Det som, men just hantverket, återigen skulle jag säga, ger den här möjligheten att kanske att ännu mer förstärka det. Därför att det, jag menar, du kan gå till en hembygdsgård och där finns det hantverk, och man kan skapa ett samarbete med dem, liksom, hos liksom, dialoger på ett sätt som... Eller du kan gå till en bilentusiastförening. Om man tittar på bilhantverk, alltså att renovera bilar. Det tror jag är en av Sveriges mest populära hantverk idag. Mm. Eller man skulle också kunna säga att det är en form av modern hemslöjd. Mm. Du kan nå, eller liksom vävstugor. Alltså i Sverige så finns det ju ett helt fantastiskt nätverk av vävstugor. Och jag tror att i Norrbotten så finns det runt 50 aktiva vävstugor, alltså folk som engagerar sig i vävning. Eller liksom åker du runt på hembygdsgårdar och andra platser i Norrbotten, så finns det nästan på liksom alla sådana här, så finns det fantastisk försäljning av vantar. Så här helt, är det helt fantastiskt stickade vantar. Och också bara säger så hur mycket folk sitter och gör. Och man kan liksom få möta det där görandet.
Jag tycker det är intressant med, alltså också begreppet biennal. Jag har bara varit på Venedigbiennalen en gång. Det är nog den enda erfarenheten jag har av biennal. Men då är det ju på något sätt lite motsatsen till det du beskriver. Då är det liksom hela eller många länder som visar sin liksom framkant i konst, och att det är liksom ganska pompöst, eller man ska säga. Och det här känns ju lite som en ganska stor kontrast till den, och jag tänker bara begreppet biennal är som att det liksom lyfter lite till någon annan nivå på något sätt. Och hur, alltså det är intressant med den kontrasten, att liksom det här hantverket möter den liksom på något sätt det stora begreppet som biennalen då innehar.
Absolut.
Att det blir som någon krock och ändå något häftigt i det. Så, ja.
För oss har vi en sån här metod som vi har haft när vi har gjort biennalen, så är det att vi säger att vi jobbar i skalor. Alltså just det där att man går väldigt, väldigt nära, men samtidigt kopplar det till liksom internationella liksom både konstnärskap och frågor. Så att det är liksom att liksom både det här liksom någon slags mikro och makro liksom, alltså, finns i det vi gör, att det är liksom hur väldigt partikulära historier samtidigt kopplar till liksom stora, om man tänker sig till exempel det här bilhantverket som om man tittar på det, så går man nära det, så finns det ju ett fantastiskt engagemang i det, men går vi ut från det och titta på det med just liksom mer globala frågor, så kan ju det också handla om rätten till att reparera. Man ser idag hur bilar är, så är ju bilar, det är ju liksom datorer som åker runt som man inte ens får peta på. Mm. Medan liksom i det här bilhantverket så finns det en kunskap att ta hand om, att förlänga livslängd på bilar. Och också, vilket liksom politiskt är det ju, rätten till att reparera. Mm. Alltså så här att, som ju liksom regleras ju ganska starkt i liksom våran samtida varuvärld. Mm. Så där finns det ju något som liksom både är väldigt, väldigt lokalt, men liksom zoomar man ut och tittar på det just från liksom globala frågor, så handlar det ju om någonting som är ju väldigt samtida och väldigt liksom, i alla fall i en västvärld, politiskt viktigt.
Mm, absolut.
Jag skulle vilja också, tänker jag, är bra. Jag menar, vi har ju inte varit på Luleåbiennalen, någon av oss, och därför skulle vi vilja fråga också så här, hur skulle du beskriva den? Alltså om man inte har varit där, visst, för den pågår ju då på ett ganska stort geografiskt område. Mm. Hur tar man sig an att besöka den? Mm.
Då tar man tåget. beroende på var man är. Men man tar tåget och åker till Luleå.
Mm.
Och när man kommer till Luleå så kan man... där kommer det finnas två platser. Tre platser är det. och då kan man gå till Luleå konsthall. Man kan gå till Norrbottens museum och man kan gå till Galleri Syster. Och sen så kan man ta en buss eller tåg och åka till Boden. Där det kommer vara på Havremagasinet. Ytterligare utställningar. Och sen behöver man nog bo över en natt. För då det är nog vad man hinner med den dagen.
Och det är så bra med det här konkreta skälet.
Ja,
precis.
Ja, det kommer vi göra.
Det här kommer vi göra.
Och sen så kan man ta en buss dagen efter till Jokkmokk, där man kommer kunna åka till och titta på Sameslöjdsstiftelsen som vi har ett samarbete med. Sen så kan man ta en buss ifrån Jokkmokk och åka till Kiruna, där vi har ett samarbete med Kiruna kommuns konstsamling. Och sen kommer vi ha ett samarbete med Jukkasjärvi kyrka, där det finns en fantastisk orgel som man kan titta på, som ligger nära heten. Sen kan man åka vidare. Så att det finns... jag skulle rekommendera kanske att spendera en 2-3 nätter. Mm. För vad Norrbotten också är ju ett stort landskap.
Mm.
Det är ett stort landskap att ta sig runt. Men jag skulle också vilja rekommendera att man gör det. För att dels att åka då västerut, men också österut, där du har liksom meänkieli och hela den här liksom en delvis en annan historia, så att det är att titta på båda delarna.
Man blir väldigt sugen på att besöka det nu när du beskriver. Och vi ska ju åka dit,
ja,
och rapportera från finalen.
Live-rapport.
Ja, ska vi så kul.
Vad kul, det ser jag väldigt mycket fram emot.
Jag skriver. Med. Och jag vet inte hur mycket du liksom kan säga, prata om liksom specifika programpunkter, men jag tänker ändå försöka lite här nu. Och du tittar ju på samhällsstrukturer genom att titta på just hantverk och hantverkspraktiker, men man blir ju nyfiken på om det här är något som vi kommer få se något exempel på under biennalen.
Ja, Det tror jag nog att man gör. Jag tänker
allt.
Exakt så. Jag tänkte precis, det var faktiskt precis mitt svar. Jag tänker också så här att det är alltså så här hur vi har gjort det. Och jag tänker att alla de här, liksom våra fyra principer, det handlar ju om liksom att betrakta det på det sättet. Så att det man kommer, våra programpunkter, så är det ju, dels är det ju utställningar. Vi kommer att börja med vad vi kallar för en festival, en hantverk- och konstfestival. Och den festivalen innebär att vi just gör de här olika samarbetena runt om i Norrbotten. Så att vi har inte i så stor utsträckning kurerat utställningen, så att det vill säga att vi sätter konst på olika institutioner. Utan just det här att liksom vad hantverket möjliggör, så är det att man kan liksom samarbeta med många olika platser. Så festivalen handlar om alla de här samarbeten, men också så kommer det vara många olika liksom, events och händelser under öppningshelgen. Sen kommer vi också ha ett rum för lärande. Så att det här är att vi har lyssnat och lärt med Norrbotten är liksom ingenting som bara är för oss i att göra det, utan vi tänker att blir en del av biennalen. Så då kommer vi ha åtminstone en gång i veckan så kommer det vara olika lärandeformat. Allt ifrån att vi har en görande cirkel där man kommer kunna få ja men precis att göra tillsammans och lära sig liksom lära sig vissa tekniker eller perspektiv eller till att olika konstnärer från biennalen eller andra personer kommer att lära oss om sina erfarenheter.
Är det som att det finns en speciell målgrupp för biennalen eller är den väldigt bred eller man ska säga? Vill man locka folk internationellt att komma eller vad upplever du är viktigt?
Jag tror att den är både och. Jag tror när vi tänker på det så är det framförallt viktigt lokalt. Alltså att man kan inte göra det, man kan inte göra en biennal för en publik någon annanstans. Det måste ju liksom vara i Norrbotten och förankras i Norrbotten. Och sen samtidigt, och det är ju återkommer till det här med skalor, samtidigt att göra det relevant, att liksom hitta ett sätt att nå vidare.
Mm.
Både nationellt och internationellt, tänker jag.
Ett annat tema jag ser runt dig är ju också att bevara berättelser. I slöjd, hantverk och konsthantverk och text såklart. Inför det här samtalet så pratar vi lite om tyget, bonaden, hemmahörande i samisk kultur, Rana. Och vävaren och vävläraren och författaren Doris Wiklund. Vilket var jättespännande tycker jag. Kan inte du berätta lite om det?
Ja, men jag tycker också att det där är så superspännande. Vi kommer att visa både verk och ett stort kartläggningsarbete som Doris Wiklund gjorde. Och Doris var vävlärare i Kiruna. Och väldigt många som liksom sen gick vidare och blev textilkonstnärer började hos Doris. Så att jag tänker också att det är liksom bara att uppmärksamma henne som pedagog. Och också just det här med fokuset som vi har på lärande så tycker jag är spännande.
Visst hade Britta Markat Labba var en av hennes.
Och sen så var hon själv en väldigt duktig väverska, en duktig tecknare. Vilket gör att vi kommer visa ett par vävar som hon själv har gjort. Men vad som hon också gjorde och som jag tänker också är liksom spännande och viktigt så är det att hon, därför att det fanns inte en text eller en, liksom en uppskriven historia om traditionella vävar från Norrbotten. Vilket gjorde henne liksom arg. Och då började hon samla in bland annat genom sina studenter. Att de liksom tog med sig traditionella vävar från byar och områden runt om i Norrbotten. Och sen så sammanställde hon det här och skrev då den här historien som inte var skriven. Men det som är spännande med den här historien, det är ju en gräsrotsinsamling. Till skillnad från när man gjorde det för 100 år sedan, då hade man ju en idé om en nation eller en idé om liksom ortsspecificitet och så här. Så det blir ju lika mycket en berättelse om just det här bråkiga Norrbotten, liksom hennes insamling. Och det fina är också så här att när hon publicerar boken så gör hon det genomgående med vävnoter. Därför att hon gör ju det från väverska till väverska. Så att man ska kunna få fort... Alltså traditionen är ju ingenting som hon äger eller någon annan äger, utan det är ju Norrbottens. Så att alla ska kunna fortsätta att väva och vidareutveckla. Så att det är liksom open source liksom bok så här, som hon gör på eget initiativ. Ger liksom, belånar sitt hus för att liksom genomföra det.
Mm.
Och jag tycker bara att det är alltså helt fantastiskt att få visa det. Och parallellt med det så kommer vi också visa en Erika som har samlat på vantar. Och stickat vantar i nära nog 5 decennier ifrån Norrbottens inland.
Mm.
Som också, men också just med de här, att liksom, med en historia av att det inte har funnits, den kunskapen har kommit söderifrån och kommit ganska sent till Norrbotten och inte, också inte en historia som har uppmärksammats och skrivits, så har hon liksom under så lång tid samlat, stickat, liksom visat på kunskap kring vantar, både som liksom materiellt och immateriellt kulturarv, men också liksom som, ja men, vad det berättar om människors liv, om liksom hur relationer och så, de två liksom, ja men, liksom visar både på det här kanske frånvaron av historisk skrivande i viss mening, men också hur man har skrivit om historierna genom olika praktiker.
Du berättade tidigare om att ni hade fyra principer. Kan inte du berätta mer om vilka de andra var?
Just det, för jag kom till den första och sen så hade vi så mycket spännande att prata om, så det kom inte till de andra. Vi har en princip som vi kallar för förskjuta centrum. Eller decentering som det blir på engelska. Och det handlar om att ifrågasätta givna hierarkier, alltså givna uppdelningar, men också, och där är också hierarkier som vissa saker står i centrum, andra saker blir det perifera, utan också just att värdera praktiker, personer, platser lika beroende, och sen så blir det liksom vad som framträder är beroende på liksom de berättelser som berättas.
Mm.
Och sen så har vi en som vi kallar för jordad fantasi. Och som handlar om, alltså just fantasi är kanske en av våra viktigaste, alltså mänskliga kapaciteter. Alltså man kanske inte tittar på tillräckligt mycket, kan jag tycka.
Mm.
Alltså det är ju, alltså hur vi skapar andra världar, liksom möjliggör så mycket med fantasi. Men varför jag kallar den för jordad, så är det just liksom, alltså en fantasi som går genom platsen, men också genom det kollektiva, alltså de som befinner sig på platsen. Att det inte bara handlar om en fantasi om mig som individ, eller om det individuella, eller de individuella önskningarna, utan just det jordade, det är som platsen, det kollektiva.
Mm.
Och sen den sista principen kallar vi en omsorgsfull förvaltare. Och det handlar om att dels som biennalen, alltså att hur vi agerar som biennal. Att inte biennalen ska, alltså biennalen som en del av ett continuum, skulle man kunna säga, att vi biennalen kommer ju från en historia som vi pratat lite grann om, men också att vi ska lämna vidare någonting, att vi förvaltar en biennal som ska göra någonting här och nu, men också liksom går vidare, men också att vi är noggranna med resurser, alltså att vi både med naturresurser men också mänskliga resurser, att ja, men att, och den principen har blivit ganska viktig också i hur vi, ja men just det, att man vi lyssnar på historia, både biennalens historia, platsens historia, men också att vi formar mycket samarbeten, alltså att vi gör samarbete med lokala platser och organisationer, just för att biennalen inte ska vara någonting som landar och sen så tar allt sitt kulturella kapital och sen åker därifrån.
Mm. Det låter som att ni arbetar mycket med relationer också på något sätt. Att hitta det här måste bygga på att ni skapar verkligen många relationer på platsen. Eller?
Ja, men det gör vi.
Är det svårt, har det varit svårt delvis att liksom presentera det hela för människor som ska vara inblandade?
Nej.
Aldrig?
Nej, utan det finns en sån fantastisk generositet.
Ja. Mm.
Det finns en sån nyfikenhet och generositet som är så här. Det svåra har varit att man skulle jättegärna haft mera tid, så att man hade kunnat ta hand om ännu mer av den här generositeten och liksom fantastiska praktiker som man jättegärna skulle vilja gjort ännu mer utav.
Men då blir den här sista principen då kanske det försöket att fortsätta det på något sätt.
Ja.
Ja, det låter ju som ett enormt arbete, det måste jag säga.
Verkligen.
Är det också.
Men fantastiskt, det låter ju hur kul.
Viktigt känns det ju som, verkligen, att lyfta fram det här.
Ja, men det är väldigt roligt. Och alltså, jag skulle underspela bara säga det igen, just vad liksom hantverket gör i det här sammanhanget. Som liksom möjliggör så mycket att just att lyssna och lära och liksom möta och skapa berättelser.
Mm.
En plattform som jag blev inspirerad av är tidskriften Garland, som vi kommer samarbeta med inom ramen för Luleåbiennalen. Och det som gör Garland så, alltså att man blir inspirerad av Garland, är just att de har det här hantverksperspektivet. Och så Garland, det är ju en girlang som, en blomstergirlang har de ju. En blomstergirlang som liksom slingrar sig över världen och som liksom både agerar väldigt, väldigt lokalt, väldigt liksom platsspecifikt, samtidigt som man då kopplar ihop många olika platser, många olika praktiker genom just perspektivet hantverk. Mm. Jag tycker att det är ett väldigt inspirerande perspektiv att tänka hantverk igenom. Och just också ett väldigt bra exempel på bortom gränstänkande, att det inte är det här att man fetischera sina liksom, disciplinära gränser, men samtidigt respektera dem och liksom observera dem. För det, men inte stannar vid dem.
För det är många som ändå upplever gränser, så att säga, överallt.
Ja.
Men att, och det kan vara lätt att säga att vi ska inte ha några gränser, men de finns där i väldigt många människors liv. Liksom.
Verkligen. Och då kan man ju fundera vad de gör. Och jag tänker att det är ett sånt bra exempel på hur man kan liksom mötas utifrån sina respektive kunskaper. Men inte stanna i gränserna.
Ja, yeah. Fantastiskt.
Ja, det är jättespännande. Och vi ser fram emot att kanske möta dig på plats till och med när vi är där. Vi får se om vi lyckas vara där samtidigt. Tack så jättemycket, Kristina, för att du kom hit.
Tack.
Berättade. Och jag vill lite så här, avslutningsvis vill jag informera om att Luleåbiennalen har funnits sedan 1992, som Kristina också nämnde tidigare, organiseras av Konstfrämjandet Norrbotten. Utställningen pågår på olika platser i Norrbotten mellan 15 oktober 2022 till 15 januari 2023. Het med tidigare år samarbetar biennalen med en rad aktörer i Luleå och Norrbotten, som till exempel Luleå konsthall, Norrbottens museum, Galleri Syster, Havremagasinet, KKV och Resurscentrum för konst. Ja, och skulle man vilja kontakta Konsthantverkspodden så kan man mejla oss på konsthantverkspodden@gmail.com eller höra av sig via Instagram. Det är enkelt. Och ja, tack hörni.